Jag skulle vilja börja att säga att lyssnar du på den här predikan endast, den här predikan i efterhand och inte hela gudstjänsten, så är predikotexten som jag kommer att utgå ifrån, som Johnny här läste tidigare, från Matteus evangeliet kapitel 11, vers 2-11. Jag kommer inte läsa den texten nu igen, men sitter du och lyssnar så rekommenderar jag dig att pausa just nu och så läser du den texten en gång eller två gånger och sen kan du hoppa tillbaka in i predikan. What's in it for me? Sjöng en ung Amy Diamond, en svensk artist, år 2005. Och man kan väl översätta det till ungefär, vad tjänar jag på det här? Eller vad ger det mig? En fråga ställd till en kärleksrelation i sången. Men frågan tycker jag ekar lite överallt i vårt samhälle idag. Vad ger det här mig? Eller vad kan jag tjäna på det här? Och idag är temat, som vi har nämnt tidigare, Jesus, värd att få plats i ditt liv? Frågetecken. Och jag tycker att den här frågan ekar lite samma känsla som Amys fråga där 2005. Vad har Jesus med mig att göra? Och vad ger det mig att tro på honom? Och nu är vi inne redan i tredje advent. Och i de tidigare gudstjänsterna så har vi pratat om att Jesus kommer till dig. Och att Jesus är närmare dig än vad du kanske känner eller tror. Och idag ska vi alltså ställa oss frågan om Jesus. Var födelse vi snart firar är värd att få plats i våra liv. Och Johannes, som predikotexten handlar om, brukar man säga beredde vägen för Jesus. Han var minst sagt en speciell man som levde ett speciellt liv. Han bodde ute i öknen. Han levde av vildhonung och gräshoppor. Han var sänd av Gud för att väcka människorna. Att liksom försöka få dem att vakna. Att säga att nu händer det grejer här. Personen, kungen, messias, räddaren, han som ni och era förfäder och förmödrar har väntat på i flera hundra år. Han är snart här. Omvänd er. Vänd era hjärtan från synden till Gud och gör er redo för att ta emot honom i era liv. Och då kan man ju ställa sig frågan, vad var det de omvände sig ifrån? Att be om syndernas förlåtelse var något som var väl integrerat bland israeliterna på den här tiden. Det var ett sätt att försonas med Gud. Men att be om sina synders förlåtelse på den tiden var minst sagt en procedur. Man var nämligen tvungen att offra något och vanligtvis ett djur. Och gå med det här till prästen som sedan skulle förmedla förlåtelsen mellan Gud och människa. Men folket levde med ett löfte från Gud om en annan tid, om ett nytt förbund mellan dem och Gud. Och när Johannes dyker upp och erbjuder ett omvändelsedop för att berätta att det här nya förbundet, Guds messias snart är här, så verkar det vara väldigt attraktivt. Gör er redo att genom att lämna synden. Och de levde redan med de här begreppen, synd, förlåtelse, omvändelse. Det var en stor del av deras kultur, till skillnad kanske från idag då begrepp som synd och omvändelse kanske känns som lite svåra begrepp att förstå. Vad ska jag vända mig bort ifrån? Och jag kommer inte svara på den frågan så jättemycket idag faktiskt, utan snarare, vad kan du vända dig till? Och människor, de vallfärdade från Jerusalem och hela Judén, står det, till Johannes i öknen för att höra om den som skulle komma, för att få bekänna sin synd och bli döpta som ett tecken på deras omvändelse. Det var som att människorna behövde någon som gick före Jesus för att verkligen kunna ta emot honom när han väl kom. Bereda plats för Messias i deras liv. Att de verkligen skulle förstå vem han var och kunna börja följa honom. Och Johannes levde ett liv som var minst sagt självuppoffrande. Han levde helt och hållet för sitt uppdrag för Jesus. Och precis innan han dör så blir han fängslad. Och det är det här vi kommer in i när vi läser texten för idag. Och han hamnar förmodligen i en mörk och kall fängelsehåla. Och där verkar tankarna komma ikapp honom. Hur kan det komma sig att jag sitter här? Jag hade ju ett uppdrag. Jag borde väl vara under Guds beskydd. Har jag tagit fel på person? Är Jesus verkligen den som Gud hade lovat? Är han den som ska befria folket? Och kanske han hörde profeternas ord eka i sitt inre. Jag läser från Jesaja kapitel 29, vers 17. Snart, om en liten tid, ska Libanon bli en trädgård och trädgårdar räknas som skog. Den dagen ska de döva höra när man läser i bokrullen och de blindas ögon ska se. Fri från dunkel och mörker. De förtryckta ska ständigt glädjas över Herren, de fattigaste jubla över Israels helige. Ty då är det slut med tyrannerna, borta är de hänsynslösa, utplånade alla som hade ont i sinnet. Kanske han tänkte på de orden, eller kanske han tänkte på den här saltarsalmen som hämtade ur psalm 146. Lycklig den som har sitt stöd i Jakobs Gud och sätter sitt hopp till Herren sin Gud. Han som har gjort himmel och jord och hav och allt vad som finns i dem. Han sviker aldrig sina löften. Han ger de förtryckta deras rätt. Han ger dem som svälter bröd. Herren befriar de fångna. Herren öppnar blinda ögon. Herren rätar krökta ryggar. Herren älskar de trogna. Herren ger främlingar skydd. Stöder faderlösa och änkor men korsar de ondas planer. Herren befriar de fångna. Det ska vara slut på tyranner och hänsynslöshet. Men här sitter Johannes, fången och under ett hänsynslöst våld. Inte konstigt att han börjar fundera på om Jesus verkligen var den som skulle komma. Den som profeterna talar om. Han skickar lärjungar till Jesus för att ställa honom frågan. Är du verkligen den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? Och då får de som svar från Jesus. Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Att blinda ser, att lama går, att spetel ska bli rena och att döva hör. Döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Vi vet inte hur Johannes reagerade när han fick svaret från lärjungarna. Men vi kan ana att han fick ett svar på sina frågor, även om vi kan tycka att det verkar lite tvetydigt. Jesus svarar ju varken ja eller nej. Men det som han säger är en uppfyllelse av de profetior som Johannes förmodligen kunde och kände till. För honom så var Jesus svar ett stort ja, det är jag. Döva hör, blinda ser. Precis det som profetiorna ju säger. Johannes skulle snart dö och han förstod nog ändå att hans liv var ägnat åt rätt sak. Han hade fullföljt sitt uppdrag. Han hade levt för att förbereda och bereda marken för det som han visste var det allra viktigaste och bästa för människorna. Nämligen för Gud själv. Strö palmer, bred ut kläder. Ja, det här är ju några välkända fraser ur salmen Bred en väg för Herren. Och det syftar till när Jesus rider in i Jerusalem och behandlas som en kung. Kläderna, mantlarna, palmerna som man la framför Jesus och åsnan var en hyllning. Jesu åsna, alltså Jesu färdmedel, skulle inte ens behöva röra vid den smutsiga marken. Kläderna som de gav till Jesu förfogan kan ha varit deras enda kläder. Och hela företeelsen talar om vördnad, en upphöjelse och något som man egentligen bara gjorde för en kung. Det folket säger genom att göra så här det är att säga att du är välkommen hit och välkommen in i våra liv. Vi har höga förväntningar på dig Jesus. Och när vi nu i adventstid väntar på Jesu ankomst in i världen så är det också en tid för oss, för omvändelse och rannsakan. Är Jesus även välkommen in i mitt och ditt liv? Är han värd min tid, mina prioriteringar? Vågar jag lägga ner det jag har inför honom? Finns det något som jag behöver plocka bort, prioritera annorlunda för att Jesus ska få plats i mitt liv? Eller kanske, vad finns det för frågor som du behöver få svar på för att du ska kunna ta emot, för att verkligen våga tro? Människor kom ut till Johannes i öknen, gick förmodligen långt för att bekänna sina synder, för att få bli döpta med det dop som vittnar en omvändelse från synd till liv. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Men var det bara då som människor var angelägna av att lämna av sig sin börda, att få bli fria? Jag tänker att det är egentligen samma sak idag. Men en skillnad idag är att vi har det så pass bra. Och vi har så mycket annat som vi kan fylla det här tomrummet med. Som vi kan döva våran ångest med, eller som vi kan mätta vårat begär med. Och kommer någon med ett påstående om att du borde testa den här vägen. Du borde ta emot Jesus förlåtelse in i ditt liv och låta dig förvandlas av honom. Så tror jag att det är ganska lätt att börja tänka, what's in it for me? Vad gör det mig som ger det mig som inte min partner kan ge mig? Som inte redan mitt jobb kan ge mig? Som inte mina kompisar kan ge mig? Vad ger det mig som jag inte redan har eller som jag inte redan kan få? Och i år när julen blir minst sagt annorlunda och julfirandet tvingas till något mindre, till något tråkigare kanske många känner. Det finns säkert många som blir ensamma och som haft som enda önskan på sin önskelista att få träffa sin familj. Så blir också budskapet desto mer angeläget. Och frågan som Johannes ställde i fängelset kanske även ekar hos oss. Är verkligen Jesus den som vi har väntat på? Borde vi verkligen befinna oss här i så fall? Jesus föddes in i en konstig värld. Hans födelseplats var ett smutsigt stall. Och kort därefter så fick hans föräldrar fly för att rädda Jesu liv. Maria kunde inte knipa, tro mig, för att vänta på ett bättre läge. För att vänta på en bättre plats eller en bättre tid. Jesus kom då Gud hade tänkt att han skulle komma. Och samma sak gäller i år. Jesus kom inte till våra hem när endast allt är perfekt. Då julbordet är på plats, paketen är under granen och familjen är samlad. Jesus kommer till dig som sitter ensam. Till dig som inte har något hem. Till dig som sörjer att du inte kan vara med dina barnbarn. Till dig som inte känner dig värdig. Och Jesus är den som profetiorna pratar om. Hans närvaro har en tendens att skapa ordning av kaoset. När Gud skapade världen så skapade han allt ur ett mörker, ur ingenting. Jorden var öde och tom, står det. Och ibland brukar man kalla det för att universum gick från kaos till ordning. Och det här är så typiskt Gud. Han verkar ha en tendens att gå från just kaos till ordning. Du kanske upplever ditt hem, ditt liv, din tillvaro som kaos och inte värdig Gud. Kom du ihåg att Gud är vän med kaoset. Hans son föddes in i ett kaos. Hans ande blåste liv i kaoset och fadern är den stora förlåtaren. Du är alltid värdig för Jesus och värd en stor plats i Guds famn. Och förra veckan så var jag på en digital föreläsning med Joel Halldorf som är skribent och kyrkohistoriker. Och han har ganska nyligen skrivit en bok som heter Jakten. Och utifrån den så hade han sin föreläsning. Och han pratade mycket om att alla människor har som en nedlagd längtan efter Gud. Men vi kan inte alltid förstå vad den här längtan är ett uttryck för. Så vi jagar och jagar efter att kunna mätta det här begäret. Han sa bland annat att shopping är vår längtans praktik. Alltså vi shoppar för att vi egentligen längtar efter Gud. Men vi har svårt att orientera oss i det, så vi älskar att skaffa saker För det gör oss lyckliga för en stund och det mättar vårt begär för en stund. Men egentligen så är det här begäret riktat mot något helt annat, nämligen mot Gud. Och med frågan i bakhuvudet, what's in it for me, och Halldorfs tanke kring att vi har en nedlagd längtan, ett begär efter Gud, så borde det ju innebära att om vi får våra synder förlåtna av den Gud som kan förlåta allt, om vi får möta den levande Gudens varma blick i våra liv, då tänker jag att vi borde få en inre frid som inte kan mätas med snabba kickar eller lyckorus. En frid, en mättnad som liksom går djupare än så. Och då talar jag kanske inte om att allt i ditt liv kommer bli perfekt eller enkelt. Inte ens för Johannes eller någon av lärjungarna så var det ju så. Många som har följt Jesus har haft ett tufft liv. Men man har ändå valt att följa honom av någon anledning. Och då kan man ju undra varför. Kanske för den där inre djupa mättnaden, den inre djupa friden. Och för några år sedan så kom en stor film ut som heter A Star Is Born. Och i den fanns en sång som mycket av den här filmen kretsade kring. Och i den sången så finns några rader som är ganska talande och jag översätter den från engelska till svenska. Och det låter så här. Säg mig någonting. Är du lycklig i den här moderna världen? Eller behöver du något mer? Är det något annat som du letar efter? Och känner du kanske också så? Att det finns något annat som du letar efter? Att det känns som om det kanske finns någonting mer? Jesus möter vid ett tillfälle en kvinna vid en brunn. Och genom deras konversation så kan vi förstå att kvinnan har haft en hel del män. Och varför hon har haft det vet vi inte. Men av allt att döma så kan vi ana att kvinnan har haft och har ett ganska så trassligt liv. Och det som Jesus gör är att han berättar för kvinnan om ett vatten som man inte blir törstig av igen. Ett vatten som bara Jesus kan ge. Och så här säger Jesus, och jag har hämtat det ur Johannes evangeliet kapitel 4. Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vattnet som jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Det finns mycket vatten som vi skulle kunna dricka. Mycket vi kan söka i och fylla oss själva med. Men Jesus talar om att det vattnet som han erbjuder är något som aldrig sinar, som aldrig tar slut. Det där är det som kanske har känts som en ständig jakt efter någonting annat, någonting mer. Jesus säger att han har det som kan mätta det begäret. Det vattnet som Jesus erbjuder tar inte slut efter jul. Det tar inte slut efter en tuff period. Det tar inte slut efter en pandemi. Vi kan gång på gång få komma och dricka det vattnet. Fylla på av det vattnet som ger våra själar ro. Och så här i juletid så brukar man ju prata om en julefrid. När kanske skinkan är färdig och ljusen är tända och knäcken står på bordet. Jag vet inte allt vad det kan vara. Men då vill jag säga en sak. Jesus, det lilla barnet, skulle jag säga är den sanna julefriden. Våga möta honom den här julen. Låt honom få komma in i ditt liv och börja förvandla det som du kanske upplever som kaos till frid. Våga ta emot hans förlåtelse och våga tro på att Gud är en god Gud som älskar dig och som bara vill dig gott. Vi ber. Tack Jesus för att du är så god och att du har så mycket att ge oss. Ber jag för dem som känner sig tomma kanske, eller som känner att deras liv är trassligt. Det är mycket som inte liksom är ordning på. Jag tackar dig för att du är vän med allt det där och att du vill vara hos oss och att vi är värdiga dig ändå. Kom in i våra liv Herre och förvandla oss. Vänd det som känns som ofrid till frid. Ge oss någonting att hoppas på. Ge oss den sanna julefriden. Amen.